Tack Jesus. Åter och åter jag manas av anden att söka ett djupare liv. Det är den andliga upplevelsen vi har. Anden söker oss alltid till ett djupare liv. Och det är frågan om hur vi ställer oss till det, om vi tar vara på det eller inte. Och jag önskar ju att vi skulle få uppleva ikväll att anden får möta oss och det blir ett djupare liv i våra liv. Vi behöver det, och vi behöver det i denna tid, och vi behöver det när vi tänker på att Jesus snart kommer igen. Tack Markus för välkomnandet hit. Vi ska läsa från Matteus 25. Matteus 25. Då blir det med himmelriket som när 10 unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop: brudgummen är här. Kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sa till de kloka: ge oss av er olja, våra facklor slocknar. De kloka svarade: den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som då stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade: herre, herre, öppna för oss. Men han svarade: sannerligen, jag känner er inte. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne. Då blir det med himmelriket. Jesus, han undervisade om himmelriket, och han gör det väldigt utförligt i det 13:e kapitlet av Matteus evangeliet, där han talar om det i olika bilder och liknelser för att belysa himmelriket. Och han säger att det är som ett senapskorn som en man tar och lägger ner i sin jord. Och där den mannen gör det, inget märkvärdigt, det är bara att ta ett korn och så lägger man ner det i åkern där, i jorden där, och så ligger det där, och efter ett tag så börjar det ju att växa. Och då säger Jesus att det kornet som var en sån ringa begynnelse, det hade en sån utveckling i sig så det växte och blev ett stort träd, och till och med så fåglarna kom och byggde sina bon där på grenarna. Det var alltså utvecklingen av det. Och när Jesus kom i den här världen så kom han just för att lägga det där kornet. Och det är en bild på himmelriket, vilken utveckling himmelriket skulle få. Och det fick lärjungarna vara med om att uppleva. Men han säger också att himmelriket är likt en man som sår den goda säden i sin åker, i sin jord. Men hur den än var så hade han en ovän. Och ovännen kommer och sår om natten ut sitt utsäde. Och sen lämnar han det och så går han. Och efter ett tag så visar det sig då hur det här utsäde som fienden sådde, hur det börjar växa och gro likadant tillsammans med den goda säden. Och när Jesus tolkar detta så säger han det att åkern är världen. Och människosonen, han sår den goda säden. Och det är djävulen som kommer och sår ogräset. Och sedan talar Jesus om i det sammanhanget att man ville rycka upp det där ogräset. Och säger han: nej, låt det stå till tidens slut. Då ska änglarna komma ifrån himlen och ta hand om detta. Och rensa det noga, och den goda säden ska in i ladan medan ogräset ska brännas upp i en eld. Då ska det vara med himmelriket, säger Jesus i det här sammanhanget alltså. Och då tar han den här bilden och visar oss nu på hur avslutningen av himmelriket kommer att gå till. Hur det kommer att bli. Och då tar han bilden av de unga kvinnorna som går ut för att möta brudgummen. Och då visar Jesus sina lärjungar genom just detta. att somliga av dem var redo att gå in då till den bröllopsfest som den här bilden talar om, för att möta brudgummen och uppleva den glädjen. Medan Jesus också talar om att i den skaran som var med där ute på vägen för att möta brudgummen, så var inte alla redo. Alla var inte färdiga för bröllopssalen. Alla fick inte tillträde där, därför att man hade försummat något när det gällde den personliga förberedelsen. I himmelriket finns det som är redo, men det finns också de som inte är det. Och det märkliga är ju att vi går tillsammans, och vi känner så lite egentligen till varandra, men vi går tillsammans och vi upplever den gemenskapen. Vi kanske till och med sitter i samma kyrkbänk. Och ändå kan det vara sådan skillnad emellan oss. Och därför menar jag det, att det är viktigt att vi upplever detta åter och åter. Jag manas av anden att söka ett djupare liv i min Gud, så jag inte blir sittande i kyrkbänken när den dagen och stunden kommer, då brudgummen kommer för att hämta brudersjälar hem till sig. Därför så är det så viktigt detta. Och Jesus säger att det är bara det kloka som når målet. Det är bara det förståndiga som gör det. Och han säger att det oförståndiga, de missar bröllopsglädjen genom just denna försummelse. Och därför så är det så allvarligt detta när vi möter det här budskapet som Jesus ger oss. När han då talar om det här med djävulens sådd som han är ute för att fördärva och skada och sådär, så har ju den djävulska sådden en sådan makt att uppväcka tankar hos oss människor. Skapa begär, tränga in i personligheten. Och därför så är det så viktigt att vi inte ger honom något tillfälle alls i våra liv. Inte ägnar honom en tanke, inte låter tankarna fara iväg, inte låta tankarna bli fantasier och så vidare, utan vi håller oss vaksamma över vad det är vi tänker i våra hjärtan, och att inte det får forma våra liv och det får bli ett begär inom oss. Lärjungarna skulle erfara det här i sin egen krets. Så fanns det alltså det ovännen som hade varit och sått i lärjungaskaran som vi känner till, och därför så är det så allvarligt. Men Jesus ger sina lärjungar den försäkran att alla djävulens försök att besmitta ska inte hindra Guds verk. Det hindrar aldrig Guds verk, utan Guds verk, det utbreder sig, det går vidare. Men vi får uppleva den smärtsamma upplevelsen av att djävulen på många håll lyckas i människors liv. Och även ibland oss kan djävulen finna ett insteg. Och därför är det så allvarligt att vi alltid är vaksamma över våra egna liv. Jesus talar här om det förståndiga och han talar om det oförståndiga. Och då visar Jesus på den här liknelsen i Matteus 7 kapitlet. Den som hör mina ord, han är lik en klok man som byggde sitt hus. Och han grävde djupt, han grävde ner till hällberget. Och där började han bygga. Där hade han den fasta grunden, säger Jesus. Och utifrån det så byggde han det där huset. Och huset utsattes för alla möjliga omslag och väderomslag som man fick uppleva. Och till sist så kom den stora floden. Och när den stora floden kom, ja, då var ju huset så stabilt så det kunde stå emot den stora stormen och den stora floden som kom. Och han kunde uppleva tryggheten i sitt hus därför att han hade det på hälleberget, på grunden. Men Jesus säger, var en som hör mina ord och inte gör efter dem, han är lik en man som också byggde ett hus, men han byggde på sanden. Och då förstår vi vad Jesus säger, alltså att det finns två grundvalar att välja emellan. Och det är den grunden som är den bästa grunden. Det är Jesus, som Paulus säger när han skriver till korinterna. En annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Det är den grunden, och att inte bygga på den utan bygga på sand, det är att bygga på en grund som inte finns. Sanden. När han byggde på det, den här mannen, så säger Jesus att när det stora omslaget, väderomslaget kom, så rasade alltihop och dess fall det var stort. Vänner, den stora floden är snart i annalkande. Den stora floden som ska pröva våra livsverk, den kommer med all säkerhet. Och då är frågan den, vad om vi har lyssnat tillräckligt till Guds ord. Det viktigaste i livet är alltså att lyda Herren. Och att leva, det är att bygga. Vi bygger. Vi bygger varje dag på vårt livshus. Vi bygger både du och jag. Och då finns det de här grunderna som vi har att välja på. Och det är förståndigt att bygga på berggrunden. Och så upplever vi att vi känner oss trygga. Därför är det så viktigt att vi söker att när det gäller detta med Guds ordet. De förståndiga, de hör Guds ord och de gör därefter. De förståndiga kvinnorna, de hade hört Guds ord som talade om för dem och upplyste om att vi är syndare. De hade hört ordet som förkunnades om att synden den är besegrad och förlåtelse finns att uppleva. Och så tog man det där till sig, tog vara på det helt enkelt. Och så upplevde man vad Jesus talar om, att man blir född på nytt. De förståndiga var födda på nytt. De hade fått uppleva undret i sitt innersta. Om era synder är blodröda så kan de bli snövita. Om de är röda som scharlakan kan de bli som vit ull. Så läser vi Jesaja 1. Den dubbla liknelsen ger Herren här då. Men också en dubbel försäkran om syndernas förlåtelse. Synder blodröda kan det bli snövita. Om det är röda som scharlakan så kan det bli som vit ull. En underbar försäkran om att alla synder kan uppleva att vi blir förlåtna för alla synder som vi har gjort. Och vi kan få uppleva den nåden. Det förstånd jag byggde på klippan som är en bild av Kristus och hans försoning. Men himmelriket består också av människor som inte har blivit födda på nytt. Alltså vid vår sida kan vi gå tillsammans med människor som inte har insett nödvändigheten av nya födelsens under i sina liv. Man kan anta liksom en kristendom och bete sig som en kristen människa utan att vara det. Man kan ha sådana saker och ting som tyder på att man skulle kunna vara en kristen. Men utav vad Jesus undervisar i det här sammanhanget så är inte alla det. Alla har inte blivit födda på nytt. Alla har inte erfarenheten av den heliga ande som en kraft i sitt liv helt enkelt. Och därför så kan det aldrig bli det där kristna livet som växer ut på det sättet. Lampan är ju en bild på bekännelse här, men lampan är också en symbol för det andliga livet. Och Jesus talar också om det, hur viktigt det är att vi inte sätter lampan under bänken eller gömmer den någonstans, utan lyfter fram den. Våra liv ska vara ett ljus som lyser, alltså inför människor. Det andliga livet ska synas. Jungfrunas lampor, de måste också förnyas för att bevaras lysande. Så var det ju för de 10 här som var ute på vägen. Och utan förnyelse så innebär ju detta då att våra lampor, de kommer ju till slut att bli flämtande. Lågan kommer att flämta och osa kanske. Och till slut så tynar den så att den slocknar. Så är det om vi inte får uppleva den där förnyelsen. Därför så är det så att anden manar oss att söka den förnyelsen. Att söka ett djupare liv. Och det är bara ett tecken på att Jesus älskar oss. Jesus vill oss väl. Jesus vill hjälpa oss så att vi inte alls står där en dag och bankar på och vill komma in. Men inte vi upplever något gensvar. Jesus säger ju att jungfrunna hade ett hopp inom sig om en bröllopssal. Man hoppades på detta att få vara med. Men hoppet, menar Jesus i det här sammanhanget, måste göra oss vaksamma och verksamma. Inte slöa och inte likgiltiga. Ja, nu har jag tagit emot, nu går det här bara och man ska inte bekymra sig i fortsättningen. Så kan det inte vara. Vi får inte bli slöa och likgiltiga inför vårt eget liv. Utan hoppet gör oss ju uppmärksam på vad som är nödvändigt. Vad som är nödvändigt då för att få det som vi hoppas på. Och vi alla som är samlade här ikväll, vi är frälsta i hoppet. Vi är inte slutfrälsta någon enda av oss, utan vi lever i detta hopp. Men därför att vi har ett hopp så är vi vaksamma över att vi lever på sådant sätt så att inte det här slår fel en gång i våra liv. Det förståndiga jungfrunas hopp om att få gå in i bröllopssalen, det fullbordades ju för dem. Det oförståndiga, det hade en bekännelse om utan ande och utan liv, och därför så slocknar deras lampor. Det undervisar Jesus om. Vad kännetecknar då de oförståndiga jungfrurna? Hur ser de ut? Ja, de är lika Israels barn när de gick ut ifrån Egyptens land. Då läser vi Paulus talar om det i första Korinthierbrevet. Så säger han att allihopa som gick ut, de var med om blodsbestrykningen i Egypten. De strök blod på sina dörrträn, och det var därför som de gick ut, kunde få gå ut helt enkelt, därför att döden inte hälsade på i deras hus. Alla blev de i molnskyn och i havet döpta till Mose, läser vi. Alla åt i samma andliga mat. Alla drack i samma andliga dryck. Men de som är över 20 år, de spårade ut i troslivet när spejarna hade varit inne i landet och bespejat det. Då spårade ut för dem. De hade inte tro för att man skulle kunna inta löfteslandet. Och när spejarna säger att de är så mäktiga och de är resliga och vi verkade vara väldigt ynkliga när vi var där, och vi ansåg oss inte ha någon alls möjlighet att kunna inta det här. Men ändå så är det ett par som stiger fram och talar om att vi har också bespejat det här, och visst är de stora, de är mäktiga, men med oss är Gud, Herren är med oss, och vi ska stå fast vid att vad Herren har lovat, så ska han också infria det. Det spårade ur för dem i troslivet, och det blev då den långa ökenvandringen, och de kom aldrig in i löfteslandet. De kom aldrig in. De oförståndiga jungfrurna är det som börjat sin vandring. De börjar säkert i tro och ville vara med. Som fått syndernas förlåtelse, blivit döpta till Kristus, som har varit med och firat nattvard och upplevt den gemenskapen. Men som på någon punkt så har man avfallit. Och det andliga livet har inte utvecklats så som det borde. Det har blivit någonting i deras liv. Och därför är det så allvarligt. Det oförståndigas hopp förvandlas till en ytlig bekännelse. Det begär att få delta i bröllopsfesten och vara med där. Men de hade totalt försummat den personliga förberedelsen. De hade inte ägnat så mycket tid åt det. Lamporna slocknade strax innan brudgummen kom. Så dystert var det för dessa. Det ska ett sken av Guds fruktan. Det vore förfärligt om min och din lampa slocknade strax innan Jesus kom. Strax innan Jesus uppenbarar sig. Strax innan budskapet ljuder i rymden. Men av den här liknelsen i Matteus 25 så säger Jesus att alla som söker sig till himmelriket kommer inte att vara redo. Alltså, så är det. Så allvarligt är det. Och därför behöver ju var och en inviteras. Och därför behöver vi ha väckelsemöten där vi blir påminna om detta. Hur viktigt det är helt enkelt att vara redo. Jag är rädd för, skriver Paulus, att liksom ormen överlistade Eva med sin slughet, så ska också era tankar förföras och lockas bort från uppriktigheten och renheten gentemot Kristus. Alltså skriver Paulus till en församling i Korint som var bärare av alla nådegåvor, som upplevde så mycket av Gud och mycket av den heliga ande. Jag är rädd för, skriver han till den församlingen, att det kan vara så som ormen överlistade. Alltså, vi ska inte vara tvärsäkra någon enda av oss och säga att det här drabbar inte mig. Vi ska inte vara så tvärsäkra att ja, då det går så bra det här, det är ingen fara för mig. Jag håller mig till Herren, jag håller mig till Guds ordet. Jag är rädd för att liksom ormen överlistade Eva med sin slughet, så ska också era tankar förföras och lockas bort. Och då är det bra om Herren får styra vår tankevärld, om vi får uppleva hans hjälp. Blir det så, då är vi i samma situation som de oförståndiga jungfrurna var här, som Jesus säger. I himmelriket finns alltså både det äkta och det oäkta. Det som var färdiga följde med honom in till bröllopssalen och porten stängdes igen. Dörren stängdes igen, säger Jesus. För många blir ju det då en fruktansvärd dag då det sker. Det står om Noa att han gick in i arken och Herren stängde igen. Han stängde igen dörren. Det var tillslutet. Säkerligen var det många som kom där och ville naturligtvis klappa på, men det var omöjligt. Dörren stängdes igen. Den dagen kommer då dörren stängs till bröllopssalen. Den dagen kommer då frälsningsdörren stängs vid Golgata. Då ingen kommer igenom den. Det är stängt därför att Herren har gjort det. Och att höra Guds ord, det frälsar inte om det inte tas emot i tron. Och det sker det här undret i våra liv, en pånytt födelse. Att följa församlingens förkunnelse och ta del av både dop och nattvard, och det frälsar inte om man inte gör sinnesändring. Och det är det som är så viktigt. När Jesus började sin verksamhet så talade han om himmelriket är nära. Och då var det att göra sinnesändring. Det är just detta som måste till i våra liv. En omvändelse där vi vänder oss bort ifrån allt det som hör det gamla livet till. För utan denna sinnesändring så är vi långt fjärran ifrån att få uppleva himmelriket. Som ju ändå är oss så nära. Himmelriket är ju så nära. Det är bara att öppna sitt liv och ta emot och säga: Jesus, här är jag, fräls mig och förlåt mig och rena mig. Så nära himmelriket, men så fjärran det kan vara om vi inte hör och tar vara på Guds ord. Bruden är det kloka och visa jungfrurna, och då säger Paulus i samma sammanhang i Korinthierbrevet: jag har trolovat er med en enda man, Kristus, och vill överlämna en ren jungfru till honom. Tiden har kommit för Lammets bröllop och hans brud har gjort sig redo. Det är det vi behöver uppleva, de mötena då vi får falla ner på knä, uppleva inför Herrens ansikte att vi söker Herren. Att vi inventerar oss inför Gud och utgjuter vårt hjärta inför Herren. För tiden har kommit för Lammets bröllop, och då är det tid att göra sig redo för detta bröllop som vi längtar så till. Och Jesus säger: då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Och fadern som bor i ljuset gör också hans barn strålande. Det kommer att hända en dag, säger Jesus. Och då är allt borta som hämmade oss, och då är allt det där försvunnet ur våra liv som dolde det där goda, helt enkelt. Då är det borta därför att vi har upplevt att ljuset från fadern strålar igenom våra liv. Det förståndiga ska då lysa som himlafästet lyser, och det som har fört i många till rättfärdighet som stjärnor alltid och evinnerligen. En strålglans för dem som var förståndiga. De ska lysa som stjärnor, inte bara som ett bloss, utan alltid och evinnerligen. Det får Daniel höra ifrån himlen och fick nedteckna det i sin bok. Liknelsen här i Matteus 25 pekar på att den stora risken att inte bestå i det avgörande provets stund är den risken finns för många och den finns för oss alla. Fem står där med släckta lampor. De såg bort sina möjligheter. Och då säger de mig att det är tid för oss att vakna. Och jag tror att vi känner det där behovet för oss var och en att vakna och att vi gör oss redo. Jag har en känsla av, och jag tror att det är många med mig som har det, att vi, vad vi behöver, det är en riktig genomgripande väckelse av förkrosselse och ödmjukhet inför Herren helt enkelt. Inventerar oss, utgjuter oss inför honom, gör oss redo. Och nu som jag inledde här då, och som jag lyssnar till, och jag har sagt många gånger om den sången, att anden manar oss nu. Anden manar oss i det här ögonblicket att ta djupare tag i våra liv. Att överlåtas helt enkelt, så att vi så som brudsjälar står redo att möta Gud. Vem vi än är. Och jag hoppas ju att vi alla har en sådan erfarenhet utav Herren, så ingen skulle bli kvar i den här kyrkan om Jesus kom just nu, utan att vi alla fick vara med. Men känner du dig att det är någonting som du har solkat ner i ditt liv, något som gör att du är lite osäker, någonting som kanske påminns i ditt innersta att det där borde jag kanske lämna, jag kanske borde låta bli det där, jag borde kanske söka Herren för det, då vill jag säga, dröj inte. Dröj inte med det, utan sök Herren i det här mötet just nu, här ikväll. Jesus, jag tackar dig för att du vill beröra våra hjärtan genom din förkunnelse, Herre. Så att vi alla förstår och inser att vad vårt stora behov just nu är, det är att söka dig, Jesus. Det är att söka din nåd, att söka din rening, det är att söka din helgelse. Det kanske är tid för någon här att söka upprättelse i det här mötet ikväll. Att du vill upprätta någon som har förlorat kontakten med dig, Herre. Någon som kanske är oförståndig och inte bryr sig om att se till att man är redo när du kommer. Herre, låt oss få uppleva ett sådant möte där du, Herre, verkligen får möta oss alla och gripa tag i vårt innersta. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Amen.